ovanligt vanliga människor, ett finskt krig och dolda tyska minnen. Ja, det är några ingredienser i månadens talbokstips. Men vi börjar i ett annat Sverige än det vi lever i. Stefan Sjölund på Kristianstads stadsbibliotek inleder.
Jag har tidigare berättat om den 13:e bomben. Den utspelar sig liksom den här aktuella boken i ett alternativt universum där Sverige istället för att lägga ner sitt kärnvapenprogram på 60-talet fortsatte i hemlighet med utvecklingen. Det här är då andra delen och den heter De 12 majestäterna av Mats Svensson. Inläsare är Åke Lindgren, talbok med text 10 timmar och 22 minuter. På Snogaholms slott i Skåne förbereds ett toppmöte mellan Europas tre kärnvapennationer, Storbritannien, Frankrike och Sverige. En mystisk sammanslutning som kallas De 12 majestäterna vänder sig till den ökända legosoldaten Cornelis van Oven för att sabotera mötet genom att i det närmaste starta ett litet krig i den skånska idyllen. Poliserna Alina och Omar, som vi känner från den tidigare boken, har hamnat lite på olika sidor. Då Omar blivit chef över en militärliknande insatsstyrka och Alina blivit utsedd till Säpo-chef. De måste nu överbrygga den misstänksamhet de har mot varandra för att kunna avstyra sabotaget och ställa kuppmakarna till svars. Det här är en fartfylld och äventyrlig historia med mycket action och vapenskrammel.
Och nu fortsätter Jessica med vad?
Jag ska tipsa om en bok som heter Älven, skriven av Rosa Liksom. Inläsare Ylva Törnlund, talbok med text, 8 timmar och 15 minuter. Rosa Liksom är pseudonym för Annie Yllevara, som är en av Finlands stora kulturpersonligheter. I hennes nya bok Älven så tar hon läsaren tillbaka till Lapplandskriget 1944, kriget mot Nazitysklands trupper i norra Finland. Berättaren är en ung flicka som bor i finska Tornedalen. Hennes pappa är ute i kriget där de två bröderna har stupat och hennes gravida mamma har lämnat gården tillsammans med farbror. När striderna närmar sig byn där hon bor beslutar sig byborna för att försöka sätta sig i säkerhet i Sverige. Tillsammans med en piga, själv evakuerad från Karelen, granngårdens kopiga och en liten pojke samt all deras boskap ansluter sig flickan till den stora flyktingskara som vandrar genom det krigsdrabbade finska Lappland för att ta sig över älven till Sverige och tryggheten på andra sidan. I boken så beskrivs en svår vandring i köld, hunger och i ett kaos av mängder av människor och djur på väg undan kriget. Och mitt i allt detta så vallar flickan och hennes följeslagare korna mellan minfält. De lyssnar på tyska marschvisor, kornas råmande och ryssarnas väsen på fälten. Och vi får följa flickans försök att hitta sin mamma och farbror, men även ta del av skildringen av evakueringen av finska Tornedalens befolkning och de svenska flyktinglägren under krigsårens slutskede. Historien om mottagandet av de finska flyktingarna, karantänlägren, lusbastun, barackerna, sedlighetsundersökningar med mera verkar inte ha varit uppmärksammad i den svenska historien. Rosa Liksom, hon hörde under sin uppväxt äldre släktingar berätta om hur de tillsammans med sina djur flydde undan kriget i Sverige. Och det är dessa minnen som är grunden i boken. Det här är en väldigt intressant historia, skriven med ett poetiskt och intensivt språk som skapar en stark upplevelse om hur flykt kan gå till. De här bilderna som Rosa Liksom målar upp, de stannar kvar länge.
Och Stefan går in för procent.
100%. Anders Roslund är författaren. Inläsare Anna Döbling. Talbok med text som är 10 timmar och 21 minuter lång. Och det här är då den sjunde fristående delen i serien om den lite udda polisen Evert Gräns, som älskar att lyssna på gamla Siw Malmkvist-låtar. Evert Gräns försöker ta sitt liv. Han överlever, men hans ena öga är förstört och ansiktet är deformerat av pistolkulan. Och även om han fysiskt har repat sig någorlunda mår han psykiskt mycket dåligt. Efter att han har blivit utskriven får han ett sammanbrott i sin lägenhet och slår sönder den. Och sen läggs han in på ett vårdhem i lantlig miljö där han så småningom börjar komma igång med livet igen. Han får flytta hem och bo hos en kollega och hans familj. Men hur snälla de än är så vill han inget heller än att börja jobba igen. Hans chef menar då att eftersom Evert ändå är 66 år gammal och precis överlevt ett självmordsförsök så kan det inte komma i fråga. Men Evert lyckas ändå tjata sig till en 7 dagars period för att som underordnad till Mariana Hermansson, som tidigare var hans underordnade, lösa en serie utstuderade mord. En kropp har hittats tömd på allt blod, en annan har blivit krossad ben för ben och en tredje har blivit sönderbränd med olika vätskor. Så finns ett gemensamt DNA-spår vid alla tre brottsplatser.
Jag fortsätter med en ovanligt vanlig familj av David Foenkino. Inläsare Christer Modin, talbok med text, 7 timmar och 3 minuter. David Foenkino är en fransk författare med bästsäljande romaner bakom sig, såsom Nathalie, En delikat historia och Mysteriet Henry Pick. I sin nya bok så frågar han sig, kan man bara stoppa första bästa människa man träffar och göra den till huvudperson i sin nästa bok? Och är vilken människa som helst tillräckligt spännande för att ge inspiration till en roman? En författare i Paris med skrivkramp bestämmer sig för att prova. Han beslutar sig för att stoppa första bästa människa han möter på gatan och skriva om henne. Han hoppas på att det ska bli den snygga sjuksköterskan som brukar stå och röka på gatan. Men det råkar istället bli hans 80-åriga granne Madeleine som gladeligen vill hjälpa till med boken. Hon ska bara bära in sina shoppingkassar först. Det hela visar sig bli ett större projekt än väntat då Madeleines dotter Valerie med familj också blir en del av historien. På ytan en alldaglig och vanlig familj, men författaren ramlar rakt in i en salig blandning av familjebråk, förlorad ungdomskärlek, jobbproblem och äktenskapsbekymmer. Och han blir mer inblandad och intrasslad i familjens liv än vad han kunnat föreställa sig. De olika familjemedlemmarna de tar plats som olika berättarröster och därigenom avslöjas gradvis familjens hemligheter och konflikter. Och det är med självironi, humor och värme som vi får ta del av de känslor och tankar som genomsyrar familjens medlemmar och författarens våndor kring sitt författarskap. Och genom att charmigt väva samman i olika teman som kärlek, lojalitet, förlåtelse och självupptäckt så får man som läsare reflektera över vad det innebär att vara en familj och hur våra val och handlingar påverkar oss själva och de vi älskar. Och påminner om att varje människa har en berättelse.
Ja, och det har även nästa författare en berättelse.
Ja, just det. Det är Vitslöder av Carina Rydberg. Inläsare är Ulla Näslund. Det är en talbok med text som är 4 timmar och 11 minuter lång. Och Carina Rydberg var det ett tag sedan jag läste något av, men så var det också ett bra tag sedan hon kom ut med en bok. Senast var det 2006 och den här Vitslöder den kom ut nu i höstas, så det är ju ganska många år emellan. Titeln är en fri översättning av uttrycket white trash, som är en nedsättande benämning på fattiga och lågutbildade vita människor i USA. Så redan här kan man säga att det finns klart ett element av hierarkier, gränsdragningar och skillnad på folk och folk genom hela boken. Men i grunden är det en uppväxtskildring. Carina växer upp på 70-80-talet i olika Stockholmsförorter. Och då som nu är skolan en hård värld och det finns grupperingar, vilka är poppis och vilka är osynliga mesar och plugghästar etc. Och även inom familjen där Carina är enda barnet så finns det spänningar och så småningom psykisk ohälsa ska det visa sig. Carina, hon fantiserar om kärleken och om sex. Hon och hennes bästa kompis skriver ibland kontaktannonser och lurar dit de som svarar till någon mötesplats. Och så står de och spionerar på de som har svarat. Som sakta inser att de har blivit lurade. En episod som utbyteselev i USA ger insikter i att där också finns hierarkier. Som till exempel förstår hon efterhand att det är status att ha en utbytesstudent boende hos sig. Och familjen hon bor hos gör allt för att skryta med det. Hon ser också hur dottern i familjen är betydligt mer kringskuren i sitt liv om man jämför med storebrodern. Och överhuvudtaget ser Carina Rydberg en ganska dyster bild av mänskligheten. Fast samtidigt tycker jag ändå att det finns någon sorts humor och en acceptans. Ungefär som att hon säger, ja men så här är det, vi människor är inte bättre än så här.
I Svenska Dagbladet så kallade recensenten henne för en cyniker med hjärta.
Det var ganska träffande då, precis.
Vad är det här för typ av bok?
Alltså den är ju klassad som roman, så att även om det är självbiografiska inslag så kanske vi inte ska gå till domstol och svära på att allt är sant i boken. Så. Men den var intressant att läsa.
Hon har också sagt i en intervju att vitslöder alltid är rasister oavsett samhällsklass.
Ja, men alltså genomgående liksom alla har någon som de har fördomar emot och som de liksom smutskastar. Eller ja, man vill inte vara på botten, utan det ska alltid finnas någon att klanka på.
Och sist ut är vad?
Det är Alla förlorade platser, skriven av John Boyne, inläsare Helena Gripe, talbok med text, 13 timmar och 49 minuter. Och Alla förlorade platser är den fristående uppföljaren till boken Pojken i randig pyjamas, som kom ut 2006 och blev film 2008. I föregången får vi följa den nya pojken Bruno, vars familj flyttar till Auschwitz, där Bruno blir vän med den judiska pojken Shmuel. Men det höga taggtrådstaketet skiljer de båda vännerna åt. På ena sidan av stängslet sitter Bruno, son till en högt uppsatt nazist, och på andra sidan sitter Shmuel. I slutet så hjälper Bruno Shmuel att försöka hitta hans försvunna pappa. Han kryper under stängslet och de båda blir tillfångatagna och förs till gaskammaren. Lamporna släcks och de bestämmer att aldrig släppa taget om varandras händer. Uppföljaren Alla förlorade platser är berättelsen om Brunos syster Gretel och hennes öden efter kriget. Pappan hängs som krigsförbrytare och Gretel och hennes mamma byter identitet och flyttar till Paris. Och berättelsen pendlar mellan att utspela sig i Paris 1946 och Sydney 1953 och i London under samma år och fram till nutid, där de olika tidsplanen knyts samman. Och under hela sitt långa liv så har Gretel ständigt ljugit om sig själv. Rädslan för att bli avslöjad hänger ständigt över henne, och minnena och skulden gör sig jämnt påminda i olika livssituationer. Och Gretels största rädsla är att bli påmind om brodern. Denna rädsla är så stark att hon vägrar att uttala hans namn. Och att inte nämna personer, platser eller händelser blir hennes sätt att tänka bort dem, att få dem att försvinna. Men trots sin mörka historia så lever hon som 91-åring ett bekvämt och lugnt liv, med dörren till det förflutna noga stängd. Men så flyttar en familj in i samma hus och hennes tillvaro skakas om. Efter att ha ägnat så många år åt att hålla människor på avstånd så växer en vänskap fram med familjens 9-åriga son Henry. Han väcker något hos Gretel som varit begravt sedan länge. Och en natt så blir hon vittne till något som tvingar henne att välja. Ska hon fortsätta sitt trygga liv, eller ska hon försöka sona sin skuld och göra upp med sin sorg och ånger? Och det här är en väldigt spännande roman med intressanta karaktärer, händelser, konflikter och ett oväntat slut. Och den tar också upp de här frågorna när man som läsare får fundera över vad som är rätt och vad som är fel.
Avslutade Jessica Sten, som tillsammans med kollegan Stefan Sjölund på Kristianstads stadsbibliotek stod för talbokstipsen. Reporter var Dodo Parikas, och böckerna som föreslogs var Vitt slöder av Karina Rydberg, Älven av Rosa Liksom, Alla förlorade platser av John Boyne, och den finns också i punktskrift. De 12 majestäterna av Mats Svensson, 100% av Anders Roslund, och den finns också i punktskrift, samt En ovanligt vanlig familj av David Fuenquino. Även hans romaner Nathalie samt mysteriet Henri Pic nämndes och finns inlästa